Hotellpodden med Hans och Jonathan.
Ja.
Åmin mig Hans, vad är dagens tema?
Dagens tema. Ja, det är också faktiskt. Mm.
Precis. Digital marknadsföring.
Digital marknadsföring.
Okej,
det är Johan här.
Okay. Ska vi prata om, tänkte jag. Lite grann.
Nu sitter ni och skojar här.
Nej, digital marknadsföring.
Nej, men alltså, on a serious note. Jag och Hans har sagt någonstans så här. Han vill tyckte att vi skulle prata med varandra. Och vi skulle prata om saker som vi inte har pratat om tidigare.
Intressant.
Men då ska vi tydligen prata om digital marknadsföring. Ja, men då,
eller vad har du i huvudet? Det är bättre
ett samtal.
Ja.
Jag är on the fly.
Dagens tema är ett samtal.
Kan man prata nu eller?
Nu får ni prata.
Ja, och det är så. Kommer vi bort så det är...
Men nu får ni inte prata. Bort. Vår gäst ser en palett av lösningar med ett syfte. Att realisera ditt hotells sanna potential. Här ger han tips om allmäntänk och digitaltänk. Om att vara sökbar och attraktiv. Välkommen Johan Öhman. Det var Johan själv som sa att vi skulle banda det där försnacket och så gjorde vi det, Hans.
Det var ju jättepåpassligt av dig.
Eller
hur? Ja, och så sitter med tekniken.
Tema skulle vara ett samtal, det tycker jag var lite luddigt. Eller hur? Vi har en gäst med oss.
Vi har Johan Öhman med oss.
Tack så mycket.
Välkommen Johan.
Tusen tack.
Vi hade tänkt att prata lite grann digital marknadsföring och närvaro. Hotellens närvaro i den digitala världen. Yeah. Ligger det där nära dig?
Det ligger absolut med nära och har blivit närmare kan man säga av 1000 olika anledningar. Men tidigare brukar man säga att man gildar väldigt mycket på pris och det gör man fortfarande. Men jag tycker att man kan gilda lika mycket i synlighet. För syns man inte så finns man inte. Så det är nästan viktigare än pris. Det kommer före pris.
Vad lägger du in i ordet gilda?
Gilda är ju egentligen det som... ni har haft till exempel Anders Johansson pratade väldigt mycket om vad kostar ett rum och det är gilding. Ibland kostar ett rum när det är hög efterfrågan lite mer och när det är lite mindre efterfrågan så tenderar ett hotellrum kosta lite mindre för att då försöker man, kan man säga, attrahera kunder genom att erbjuda ett bättre pris och bli mer attraktiv och genom det så väljer jag kanske det hotellet och då höjer man och sänker priset. Det kallar jag för gilda ett pris.
Jag ska be dig Johan att prata lite närmare mikrofonen. Ungefär det här avsnittet så hör vad du säger.
Hallå.
Där, välkommen Johan. Och vi har pratat yielding hittills, Hans Karnold. Hur marknadsför du dig på nätet?
Jag marknadsför mig inte särskilt mycket på nätet. Men jag befinner mig på Facebook och på LinkedIn. Och jag tycker om de två.
Har du strategi för det? Har du liksom, eller du kör på volley på känsla?
Jag kör lite på volley på känsla. Men nu är det en liten strategi att kunna marknadsföra hotellpodden då. För jag gillar faktiskt väldigt mycket det vi gör, om man får säga så själv.
Följ hotellpodden. Det är dags att följa hotellpodden. Hotellpodden i samarbete med Loopon, som genom förståelse för gästdata hjälper hotellen att höja NPS, rating och intäkter. Med data från formulär, QTAs, på platsmätningar och onlinekällor ger Loopon dig möjligheter att samla in, besvara, analysera och agera på gästens feedback. Allt i ett och samma system.
Exakt.
Men
sen läser jag väldigt mycket där på LinkedIn, är jätteintressant tycker jag. Och Facebook är ju roligt att hålla kontakter med gamla vänner. Men jag tycker väl inte att jag marknadsför mig själv direkt.
Jag driver ju Swedish Frames, filmbolaget. Vi marknadsför strategiskt både med LinkedIn och med SEO och massa digitala kanaler. Och gör det liksom enligt en strategi. Och när man lär sig den där strategin, vilket som är jättespännande, då ser man ju också att andra gör det på LinkedIn. Man känner igen signal att aha, du kör strategi A och du kör strategi B och sådär. Ganska spännande.
Det är jättespännande. Och jag är samarbetspartner då. Så att jag ser ju dem väldigt mycket på de här kanalerna. Och promota dem via mig lite grann.
Det här är kopplat till dagens ämne som till slut, trots vår öppning där, så blir ju det här nämligen digital marknadsföring, eller hur?
Precis. Och om vi spinner vidare på det där, hur har man en strategi? Men lite som vi bygger på Hans sa, liksom, jag gjorde ungefär som Hans, som jag har ett hyfsat stort nätverk, men jag har inte haft en, kan jag säga, medveten strategi av att bygga sig varumärket Johan eller varumärket det företag jag representerar. Men någonstans så är det ju också att hitta någon typ av metod eller mer systematik som du gör då, Jonathan, i att hitta i en typ av regelbundenhet i det man gör, men fortsätta behålla det på ett personligt plan då. Och då har man ju liksom då Hans, liksom som jag tycker, han är väldigt aktiv, han är väldigt positiv, han uppmuntrar och ger väldigt konstruktiv feedback till vad andra gör och dels kommenterar men också inlägg de gör. Och genom det så sprider man ju någonstans i någon typ av word of mouth typ av format i ett digital kontext detta. Och då menar jag, det är en plattform som jag kanske verkar mest på, det är LinkedIn liksom. Jag är inte aktiv på någon annan plattform än LinkedIn i en aktiv bemärkelse, men där är ju det intressant. Och det är ju liksom samma sak som om man tittar på hotell eller våra kunder som vi jobbar med, liksom hur syns de och hur hittar man ett sätt där det blir inte för mekaniskt men ändå lite, ja men genuint fast ändå strukturerat genuint då.
Johan Öhman, nu har vi gått rätt in i samtalet, vilket är fantastiskt trevligt. Men kan inte du ge en liten bakgrund av dig själv? Du har en massiv bakgrund inom hotellvärlden.
Ja, men jag har nog hållit på med det här en liten stund. Så att, jag har väl verkat i egentligen besöksnäringen sedan 1992. Då var det fotbolls-EM i Sverige, i Göteborg, och då började jag min hotellkarriär på Pizza Hut i Nordstan och att diska, som många har börjat på någonstans, men någonstans måste man börja, och då diskade jag, vet du, sådana här pannor, men då hade man lite bättre om deep pans, vet du, om steep pans, ja, ni kommer ihåg, jag vet inte om jag kommer ihåg om ett längre. Och där började jag min karriär inom besöksnäringen. Sen ledde det till att vi flyttade till Norge, och i Norge så började jag sommarjobba eller extra jobba på ett stort hotell. Oslo Plaza ligger i, var vid den tidpunkten, Nordens största hotell, 600 typ rum, 37 våningar. Jobbade där genom gymnasiet extra, och sen efter gymnasiet var rätt skoltrött, som jag tror att kanske många är när man har gått på gymnasiet, och började då jobba extra där i typ ett år. Och på deras konferensavdelning, så de hade då Nordens största konferens ballroom, Sonja Heine-salen, 1100-1300 personer. Och i den världen där så hade vi stora arrangemang. Vi hade stora arrangemang från hela världen. Och ibland så var vi tvungna att sätta upp ballroomet för olika konferenser som en mockup, för att de skulle se, kommer det få plats med stol och bord och grejer. Och så var vi tvungna, 4-5 personer som höll på med bord, stol och bord, 1000 stolar och 1000 bord. Tänkte jag, men det här är ju helt tokigt, tänkte jag. Så här kan vi inte hålla på. Ja, men vi kan inte hålla på det här sättet. Och då kom med digitalisering för första gången. Kan vi inte börja rita i CAD-program detta? Så då ritade jag varenda kvadratcentimeter och hela Sonja Heine-salen och hela Oslo Plaza digitalt, så vi kunde göra digitala ritningar. Det här var ju tvådimensionellt, det här var 94 någonstans. Tvådimensionellt, och då kunde vi skicka ritningarna worldwide till våra kunder, så behövde vi inte göra det här, och då började jag intressera mig hur man kunde använda digitala system för att visa kunder då. Så kan man säga.
Du var med andra ord väldigt tidigt inne i den digitala världen.
Ja, kanske man säger. Det visste inte jag då, men, ja, men med facit i hand så var väl det hur vi då använde detta, och då fanns ju inte virtual reality eller typ, men det var någonstans jag började. Men så tänkte jag så här, men är det här jag ska göra hela livet? Nej, i branschen ja, men jag kanske måste lite snabbare, och hade fått tillbaka suget lite att plugga. Och då hade jag en chef som hette Mohammed Benamar, som var operativ chef på Oslo Plaza i Oslo då. Och han sa till mig liksom, okej, jag har två vägar. Antingen väljer du den traditionella vägen, det vill säga den schweiziska hotellskolan, eller så väljer du den amerikanska, lite inte så traditionell. Och han förstod ju mig, och jag förstod nog mig själv, att det schweiziska old school wayet var inte my way of thinking, utan det var att egentligen flytta till USA och flytta till San Francisco. Så då flyttade jag till San Francisco.
Vad var skillnaden? Jag hänger inte med här. Amerikanskt och schweiziskt?
Alltså schweiziskt är väldigt traditionellt. Det handlar om väldigt mycket om hantverket, av att hur viker man servetten, hur serverar man, hur trancherar man maten. Alltså väldigt mycket hantverket i detta. Det amerikanska är mer det kommersiella. Hur skapar vi innovativt, nytänkande? Hur kan vi göra saker på annorlunda sätt? Om vi tar det i vin till exempel. Fransmännen slår sig på bröstet om bland de bästa vinerna i världen. Och det har de var tionde år kanske. utan att jag vet expert, men säger var tionde år. Amerikanerna har förfinat hela processen i Napa Valley. De säger, hur kan vi göra det perfekta vinet år ut och år in? De får inget megabra vin, men de får väldigt bra viner kontinuerligt. Där har vi någonstans en skillnad på detta. Där det schweiziska tenderar att det är bättre att ha en gång fantastiskt, men också väldigt bra. Men amerikanerna säger, men hur kan vi få det jämnt av detta här? Också med genom att använda system och lösningar och beräkningar för att få fram detta. Och jag är mer lagd åt det amerikanska hållet vid den tidpunkten än kanske det mer traditionella, det schweiziska. Där du skulle gå ut och göra praktik och stå i köket och hacka lök och hit och dit. Respekt för alla de människor som har gjort det. Fantastiska bra skolor i Schweiz, men det var inte min grej. Så då valde jag att flytta till San Francisco. Också, ingen aning om ni har varit i San Francisco, en av världens häftigaste städer på alla vis. Men samtidigt ett universitet i USA, jag vet att Hans pluggade ju i Florida, så är ju ett universitet där en kombination av ämnen, det är av de specialistämnena som man läser, alltså hospitality och business och den typen av sakerna som man kanske brann för. Men där var man också tvungen att göra en massa andra ämnen som kanske inte, jag vet inte hur det var när du pluggade Hans där, men i där jag var i alla fall så var man tvungen att ta en massa andra ämnen. Jag var tvungen att ta historia, European history liksom. Alltså jag går inte på universitet och betalar massa dyra skolpengar för att lära mig European history. Så då valde jag att flytta till England istället och byta universitet. Så då kom jag till en skola som heter Oxford Brookes. Och det var någonstans en kom. Och där var det mycket mer akademiskt. Där hade man den akademiska modellen. Väldigt mycket att kunna. Det du sa, det räckte inte att du sa en sak, också med att då tillförskansa sig kunskap och genom det, genom att du kan för kunskap, argumentera, är himmelen blå? Då måste du kunna säga 10 referenser att himmelen är blå. Det lärde jag mig, kan man säga, i det engelska, anglosaxiska universitetssystemet, men som också någonstans har tagit mig till det jag är idag. Så du tar det mer innovativa amerikanska med att underbygga detta i det kanske det brittiska. Men det kommer tillbaka till den här Oslo Plaza-grejen när jag skulle göra ritningarna. Det är att få människor att använda information för att påverka andra. De tar form i det här. Men de fanns där med de verktygen. Möjliggjorde det mycket mera. Så då var jag då i England. Och då mötte jag massa spännande människor från, gjorde jag den i USA och andra ställen från olika delar av världen. Men då också tänkte jag så här, vad vill jag vidare? Och då var jag också tillbaka till det här. Jag ville ju någonstans ut i den stora vida världen. Och då fick jag nys om att det fanns de stora hotellkedjorna och hade massa sådana här managementprogram, alltså, kan man säga. Ja, men visst, managementprogram är förmodligen detta sättet att förklara det. Hyatt hade det, Hilton hade det, Marriott hade det, massa sådana. Och då sökte jag in på de programmen, men någonstans hade jag ingen aning blivit förälskad i Hyatt av någon anledning, som är en av de här globala hotellkedjorna.
Hyatt, är inte det en del av en trumma?
Jo, men det är också en del av en trumma. Jo, precis. Det är den trumman till vänster, säger jag. Ingen aning. Nej, men så att det finns ju en sån här, det finns ju massa så här stora kedjor här i Sverige, så det vi känner till som stora kedjor kanske är Hilton, vi kanske känner till Marriott, okej? Okay? Hyatt verkar, nu har de med någon typ av koppling med några hotell här i Sverige, men de har nästan ingen närvaro här. Så. Men då kom jag in på deras typ management trainee-program. Och det var ju någonstans, okej, 10 år ska du vara hotelldirektör typ. Okej, ja, men det lät ju liksom, nej, men det lät ju intressant och spännande. Och började jobba på deras hotell i London. På Sloane Street då. Och då kom man ju in i en helt annan, jag vet, tidigare när ni pratade med Carlo liksom, då kom man in i en helt ny värld av lyx och en helt värld av att ta betalt och en helt annan värld av servicer. Så då har man liksom provat det här och hur man servar gäster och hur man tar betalt av gäster och vad folk är villiga betala för och vad folk är villiga betala för att slippa att sitta med andra gäster. Kan lucka kanske lite nedlåtande. Jag kommer ihåg mitt, då hade jag nyexad från universitetet, top of my class liksom, skulle jag börja min första vecka där, så kom jag i lobbyn och sa, men det är ju inga gäster där i lobbyn, jag har lösningen, nu ska vi gilda hur mycket den här smörgåsen kostar. Då kostade den här smörgåsen vid det här tillfället som de serverade den här lobbyn 350 kronor. Det här var 1998. 350 kronor för en smörgås.
Okej, 350 kronor för en smörgås som hittat. Ja. Köp den av Johan.
Ja, precis. Och då tittar jag, det är ju halvfullt. Nu har vi löst det här. Nu har jag ju studerat på universitet. Nu vet jag ju vad som krävs här då. Och då gick jag upp till min chef, hon heter Kelly, så sa jag här, efter en vecka då, tänkte jag, nu har jag liksom, jag har tittat, observerat, byggt mitt underlag, gjort mitt case. använt alla de här sakerna jag har lärt mig på universitetet. Och så gick jag upp till Kjell och sa såhär, alltså mackan är ju för dyr, va? Då tittade hon på mig. Så sa hon, Johan, de här människorna som sitter i den här lobbyn, de betalar gladligen 350 kronor för macka. För de vill inte sitta med dig och mig och äta smörgås. Det säger, de vill inte sitta med Tom, Dick och Harry. Det kan tyckas väldigt icke så svenskt. Men väldigt, väldigt hajat och väldigt premium. Och då förstod jag att det finns en prisklass och kunder som är villiga att betala mer pengar för att slippa sitta med massa andra människor. Och som betalar mer pengar för att sitta i lugn och ro. Och vi pratade i vårt försnack lite om is till exempel och premiumbarer. Varför en drink kan kosta väldigt mycket. Det är ju för att vissa människor är villiga att betala för det.
Jonathan, du brukar ju säga att jag är en hotellnörd. Mm-hmm. Och jag brukar ju säga att nej, det är jag inte. Utan det finns andra som är nördigare än vad jag är. Förstår du vad jag menar nu? När vi pratar med Johan.
Du har hittat en hotellnörd. Ja. Och en macknörd. 350 spänn för den här mackan för man vill vara i fred. Jag kan göra lite reklam här för mitt filmbolag. Här kan du sitta på muggen och dra en macka för bara 120 kronor. Jag kommer inte störa dig.
Nej, men det är ju ändå intressant. Alltså, jag tycker att det är ju intressant. Men det är också en annan värld som vi som verkar nu i Sverige. Nu har jag varit i Sverige, vi kommer inte komma dit. Men jag har varit i Sverige i drygt 17 år nu. Men jag bodde utomlands i 15-16 år. Men det är en helt annan värld än den vi lever i. Och man kan tycka rätt och man kan tycka fel, men det är bara sån den världen är. Och där finns egentligen inget tak hur mycket du kan betala. Det handlar också tillbaka med, vi pratar med digital synlighet. Det är någonstans the perceived value. Hur får du att kunder att vilja betala detta här? Och hur skapar du den relationen? Och har på den tillräckligt mycket så kan du i princip ta hur mycket betal som helst. Och en del massa människor som betalar väldigt mycket pengar gör ju det för att de vill ha lugn och ro. På ett annat sätt. Ja.
Jag tror jag fattar.
Ja. Men det är ju så. Sen ledde det long story short. Då. Men när man är på det här programmet, då ska man ut i stora vida världen. Och då flyttade jag ner till första Mellanöstern. Jag bodde i ett land som heter Oman. Söder om Dubai. Alla vet var Dubai ligger någonstans. Söder om Oman. Eller Dubai, så ligger ett land som heter Oman. I en stad som heter Muscat. Och jobbar på ett extremt lyxigt hotell. Jag var där i 1-2 år och sen flyttade jag till Tyskland och fortsatte då på Hyatt ännu mera.
Men om man kopplar det här till digital marknadsföring, för nu ska vi landa där i digital marknadsföring.
Vi ska landa där.
Ja, precis. För den här resan har skapat en plattform för digital marknadsföring. Och då tänker jag så här, en macka för 350 spänn, det är ju per se vad digital marknadsföring inte är när man med digital marknadsföring försöker nå väldigt många människor, pinpointa budskap, få feedback, kalibrera sitt budskap, liksom utveckla det, alltså 350 spänn för macka måste vara en digital antites.
Nej, men alltså någon är villig att betala 350 kronor för en macka handlar ju om att det hotellet eller den restaurangen eller det kaféet eller whatever har gett en illusion av att det är värt att betala det på. Och i den världen vi lever idag med digital marknadsföring så faciliterar ju då digital marknadsföring det att det är värt och håsar den saken av att det måste jag ha och höjer upp det begäret. Och det möjliggör ju då det digitala i att säga jag måste ha den grejen eller jag vill ha den saken eller jag vill uppleva den grejen. Om det är den här mackan, för mackan kostar ju fortfarande bara 30 kronor att producera. Mm. Men om du någonstans kan skapa en illusion av att det visst måste du ha, då kan du ju någonstans, och efterfrågan av den produkten är tillräckligt hög, så kan du ju då komma upp till den prislappen och att någon är faktiskt villig att köpa det. Mm. Men det här handlar ju inte om, här använder man ju också 350 kronor för att mota bort en del människor som inte skulle komma in på det här hotellet för de skulle inte ha råd med det. Mm. Så då använder man det som en diskrimineringsfunktionalitet också. Och det är ju, alltså, det kan ju tyckas liksom politiskt inkorrekt att säga det, men det är ju, man kan ju använda pris för att diskriminera bort många människor också. Alla kan ju inte få ha, alla får ju inte ha. Det är som SF införde att du var tvungen att köpa popcornen här. Det är ju ett sätt att diskriminera bort vissa människor från bion. Men det är ju så man kan använda detta. Men det är ju någonstans i att om begäret för filmen är så högt så kommer jag gå ändå på den här bion. Och det är ju där någonstans Du måste ju, alltså, du använder ju digital marknadsföring för att skapa ett sug och en efterfrågan av en produkt och en tjänst och att någon vill köpa den produkten eller tjänsten. Och sen blir den då kunden exponerad av vad kostar den här produkten eller tjänsten. 350 kronor för en macka eller 5000 kronor för ett hotellrum eller 500 spänn för ett hotellrum. Och då sätts ju det i relation, det priset, i relation till vad det perceived value, alltså det uppfattade värdet i ditt huvud är vad du ville betala för den där mackan. Och det är ju någonting som, det är ju där någonstans det synliga med gilning på synlighet i relation till gilning på priset. Det är ju där någonstans du uppfattar om det är värt det eller inte. Okej? Men om du inte syns och ingen har hört om dig, så kanske du inte är villig att betala speciellt mycket. Varför vill alla gå på Taylor Swift? Jo, men det suget av henne och hela auran av henne är så enormt, så trycket är ju nästan obegränsat. Men det är en maxkapacitet på Friends Arena att ta emot 50 000 personer. Men den digitala synligheten, i alla fall hennes, då sjunger ju hon musik, men det är ju också hela hennes som varumärke. De sakerna samverkar ju i till att det blir ett köp eller inte köp, eller att man är villig att betala för det köpet eller inte villig att köpa det här. Så att, och det behöver man ju jobba på i olika faser. Men i slutändan så är det ju någon typ att du relaterar till någonting och utifrån det så säger du, är det värt det att köpa det eller inte köpa det?
Vi kommer att prata om det, hur man visuellt presenterar ett hotell och deras features i ett kommande program. Ja. Jag kan ju tänka mig då att om man ska sälja en räkmacka för 350 kronor, då fotar man ju inte räkmackan, utan då är det ju miljön naturligtvis, det är hela atmosfären som man måste förmedla, det är ljus, ljudsättning och hela den biten.
Jag tänkte i ärlighetens namn, det är ju inte mackan vi pratar om, utan det är 5 eller 10 000 för ett hotellrum, och det gör saken mycket mer begriplig.
Exakt.
Ja. Nej, men det handlar inte om mackan, om vi tar den berömdaste mackan i Sverige, i alla fall vi som är från Göteborg, Hans liksom. Det är ju räkmackan på Gotia Towers till exempel. Den är ju en institution i Göteborg. De har lyckats göra detta här. Det är ju inte att deras räkmacka är så fantastiskt mycket bättre än andra räkmackor. Men det har blivit en grej att man ska äta den här räkmackan, och de kan i princip ta hur mycket betalt som helst för den. För du sitter längst upp på Heaven 33 eller vad det heter, tar en kall öl och käkar räkmacka och kollar ut på Göteborg. Då har man ju skapat en bild i huvudet på de här människorna, och då är man villig att betala för de här grejerna. Och då förväntas fortfarande vara ganska många kilo eller många hekton räker på den här mackan, för att annars störar man den bilden. Men det är ju fortfarande, någon har satt en bild, och bilden kan vara digital eller bilden kan vara analog, eller bilden kan ha du själv i ditt eget huvud, där någon då köper någonting av någonting. Och det är ju den här känslan som vi vill åt. Det är ju inte att den mackan är godare. Det är inte att den har pata negra, skinka och tryffel. Utan det är ju liksom känslan av att vara där i den miljön som är en del av upplevelsen.
Ja, men då tänker jag så här. Nu sitter det lyssnare över hela Sverige och tänker, okej, jag har mitt hotell, jag har min macka, men det här med digital marknadsföring, där fattar jag ingenting. LinkedIn och SEO blir en hög tröskel. Johan, guida mig.
Jo, men någonstans så tror jag att man måste ju någonstans komma ner till någon typ av basics i liksom att...
Du ska påminna dig om mikrofonavståndet.
Ja, förlåt. Det är ju det här svårt med det här avståndet.
Så försvinner din röst.
Ja, det är bra att den försvinner. Nej, men alltså det handlar ju om att om du är ett hotell någonstans, jag menar liksom, vad är det du någonstans ändå erbjuder? Eller varför ska någon ens komma till det stället där ditt hotell är? Jag tror att hotellerna i min värld har en tendens att de... Nu kanske jag liksom svär i kyrkan då, men det handlar ju oftast inte om hotellet i sig själv, utan det handlar om att du ska besöka en plats för att uppleva någonting annorlunda. Det finns självklart undantag till det, och det kommer mera och mera typ av minidestinationer, alltså små, väldigt nischade hotell som kanske har 10, 15, 20 rum som ska göra någonting som är väldigt nischat, men då är det, de har en bra krögare som lagar väldigt bra käk eller har olika saker. Men de flesta hotellerna har ju inte det. Då måste man någonstans fundera på, jag befinner mig i den här orten. Varför ska folk komma till min ort? Och hur ska jag göra mig själv attraktivare? Eller göra mig som ett alternativ att folk ens tänker på mitt hotell när jag kommer till den här alternativa orten? Det skulle jag säga. Liksom, göra den hemläxan. Varför kommer folk hit? För om vi inte ens vet varför folk kommer till den här orten där det här hotellet då är lokaliserat, då det handlar ju inte om mitt hotell. Det varför många hotell idag ibland har en kedjetörlighet är ju att de vet, om jag ska till den här orten så har jag någon typ av en trygghet och igenkänning av något annat varumärke. Om det är Radisson eller Choice eller Scandic eller Elite eller First. Okay? Det är ju en igenkänning för att kunden ska kunna välja utifrån det. För jag har det här hotellet som är okänt. Okay? Men det okända hotellet får oftast mycket mer spännande än de här etablerade kedjorna. Men läxan nummer ett är ju någonstans, om man tittar på vardag eller helg, det skiljer sig då. Men varför det här? Men då ska de besöka företaget XYZ för att göra en affär eller ha ett möte med företaget XYZ. Och om vi då ska bli ett alternativ, vi då menar jag, nu är vi hotellet, vi är en del av hotellet, då måste vi säga så här, men då är vi det perfekta hotellet som ligger nära de här företagen eller nära den här företagsparken, så att vi blir alternativet och att de känner sig trygga, för det är oftast folk vill ha trygghet och säkerhet för de ska göra affärer där jag kan äta och dricka och sova och det blir en trevlig upplevelse. Så där behöver man ju någonstans fundera på de mjuka värdena, inte de konkreta, ja, men våra sängar är si och så. Det är inte det som berör människorna, utan liksom vi har sköna sängar, skönt kaffe, skönt häng. Ja, men det känns som ett skönt ställe, där borde jag bo. Men det är liksom, vi måste ju börja i att beröra människan på han eller hennes eller deras känslor, snarare än våra fysiska faciliteter. Gym, ja men det är viktigt, men det är att det handlar inte om gymmet, utan det handlar ju om träning. Här kan du träna. Ja, och vi har ett gym. För om det är viktigt för en viss målgrupp. Eller här har vi behöver kunna äta frukost tidigt. Vi har extra tidig frukost. Men det är saker som då de här kunderna då efterfrågar. Och då behöver vi möta det. Har vi en typ av kunder som vill äta gröt? Vi har bästa gröten i den här orten. Och då berör man det och då spelar man in sig själv. Och det kommunicerar man då digitalt. Med bild, textbild eller form då.
Hur?
Ja, men det kan vara hur man väljer bilder, hur man väljer färger, hur man kan välja text, hur man uttrycker sig. Beroende på vilket medie man tror att de här potentiella målgruppen befinner sig. Befinner de sig på Insta, befinner de sig på Facebook, befinner de på LinkedIn eller befinner de sig på TikTok eller något annat forum. Det är en kombination beroende på vad vi tror att de här människorna befinner sig. Tror vi att de här människorna inte befinner sig där, men då ska vi inte lägga en marknadsföringsstrategi, för de människorna kommer inte vara på LinkedIn. Det är helt meningslöst att lägga en massa pengar på LinkedIn om vi inte tror att de potentiella köpande eller nyttjande av det här hotellet eller den här tjänsten i slutändan är där. Utan då måste man ju någonstans veta, vad tror vi att de gör det? Sen kan man ju inte lägga alla äggen i en korg, utan man måste ha flera olika strategier på olika sakerna. Men i grund och botten så behöver man försöka förstå, vem är det vi vill komma åt? Var tror vi att de befinner sig? Hur ska vi beröra de människorna? Så att de känner att, men det här känns som ett skönt ställe. Och sen då förhoppningsvis kommer de till våran e-handelsmotor och då blir de exponerade. Vad kostar det här priset? Kostar det 350 kronor för den här mackan eller kostar det 1000 kronor eller 5000 kronor? Men det sätter ju kontexterna av de sakerna tidigare. Men om de inte ens kommer till våran köpplattform, då spelar det liksom ingen roll. Och då spelar det egentligen, det är där jag menar, gilda på synlighet idag 2024 är mycket, mycket viktigare än att gilda på pris. Gilda på pris är fortfarande viktigt. Men har du inte kunderna i ditt e-handelsplattform eller på någon av de stora portalerna när de ser 10 hotell på booking.com och ditt hotell är nobody knows you, då kommer de inte gå in på din sida om inte du är extremt mycket billigare än alla andra eller har extremt mycket bättre omdöme än alla andra, och då är du rökt redan där. Och därför är synligheten, den digitala synligheten i de här olika kontaktytorna mot de potentiella köparna, ofantligt viktig.
Jag har ju pratat form och färg, design, konst tidigare program, och ett begrepp som är extremt känt i hotellvärlden nu när man ska ta sina foton och när man ska designa sitt hotell, det är att man ska vara instagrammable. Man har en design, en feature på hotellet som är väldigt instagrammable, som man vill att folk ska ta foton på och få det spridit digitalt.
Absolut, och det är fortfarande med på. Det är ju ett sätt då att du får de gästerna som har bott på ditt hotell eller är på ditt hotell eller verkar på ditt hotell att de tar bilder på de här Instagram-vänliga grejerna och att de då agerar mer eller mindre som ambassadörer och genom det sprider ditt varumärke, och då säger kunderna att dit måste jag också bo nästa gång jag är i den staden. Så då använder du ju dina kunder till att bli dina ambassadörer, och det sparar du någonstans över tid förhoppningsvis kostnader eller pengar på genom att du gör det. Men om du inte har det förlödet än eller har de grejerna, för att det är lätt att säga i kanske lite mer trendiga, coola hotell. Okej, okay? Men alltså, alla hotell är inte trendiga och coola. Okej, okay? Så ett vanligt Scandic, om man får säga så. Nu är Scandic jättebra, men om vi säger en vanlig fyrkantig låda, de har ju inte det. Där behöver de ju hitta andra saker, för att alla kan inte vara hippa och coola. För de, återigen, om vi tittar på populationen i Sverige, så är majoriteten av människor i Sverige normala svensson. Okej? Okay? De känner sig inte hemma i allt för de här hippa och coola hotellerna. Så man måste ha olika strategier för olika typer av kunder eller typer av hotell det är. Men tillbaka till vad du säger, att ha någon typ av signature feature på sitt hotell som folk vill ha, skadar inte. Absolut, det finns inget negativt med det. Och det kanske man ska göra, men de flesta behöver, det är inte där man kanske ska första lägga krutet på, utan det första krutet jag säger till, att hur gör jag mitt hotell mer attraktivt för den stora massan? För det är den stora massan som någonstans i slutändan kommer att fylla mitt hotell och skapa en efterfrågan, så att jag någonstans kan ta mer betalt över tid. Som den primära och sekundära, så kan det vara då olika features. Jag menar, vi tar bankhotell till exempel. De har den här chokladgrisen som man får som en efterrätt, som man slår med en hammare, som alla ska ta kort på. Det är super, super coolt. Super, super, super bra. Något annat hotell, vi pratade i försnacket om en bar som jag har varit på i Oslo, som har en speciell is, som de har en speciell stämpel som blir en väldigt, väldigt typ signature thing som man vill ha, ta en bild på och uppleva och dela det med sina vänner och bekanta. Så att, men det är ju på liksom bank eller den här hembränn som den här baren heter i Oslo. Det är ju på liksom på en next level av det här, och det är väldigt lätt att man hamnar där. Och det är inte att vi jobbar med en del av de här brandsen också, men de flesta hotellerna är vanliga hotell. Vanliga, heliga hotell. De har inte det. De behöver också jobba med de här sakerna. Och alla kan inte vara coola och balla.
Johan, den digitala marknadsföringen, det är ju en hel vetenskap idag, och det lär ju öka naturligtvis. Va? Och vad ni jobbar med, det är ju att systematisera den, vad jag förstår, och mäta och se effekterna av den. Kan du ge några tips och råd hur man kan göra det?
Ja, men det första man kan göra är ju någonstans att få någon typ av grundläggande spårning. Och vad betyder det då? Ja, men det enklaste och smidigaste och mest lättillgängliga verktyget som finns, det heter Google Analytics. Många använder det, många vet inte vad det är. Men det är ett verktyg som i princip Google tillhandahåller gratis. Och att säkerställa att man har det på plats på sin webbplats, så man kan någonstans mäta hur många besökare kommer till min webbplats varje dag, varje månad. Okej? Och då kan man ju få en uppfattning, är det 100 besökare, är det 1000 besökare, är det 10 000 besökare. Det kan man säga, det är liksom 1,0. Nästa steg i en sån process, det kan man ju fundera på, då kopplar man ihop, ofta har hotellerna, framförallt de oberoende hotellerna, de har en extern bokningsmotor där man gör själva köpet. Då. Det är att man då säkerställer att när jag kommer till på hemsidan, när jag går och lämnar då hemsidan över till bokningsmotor, då lämnar jag egentligen hotellet och går in någon annanstans. Det är att man har en spårning där man ser att vi har haft 1000 besökare, men hur många som köper, det vet vi inte. Att vi då får en kopplingsspårning mellan våran egen hemsida och då e-handelsmotorn. Och det kallas för cross-domain tracking. Och att man då kan se, för då kan jag se om jag hade 1000 besökare och så vet jag 100 personer köpte. Då vet jag att 10% av alla mina besökare köper. Om jag då kan öka i en perfekt värld mina besökare från 1000 till 2000 genom att vi gör de här sakerna vi pratade tidigare, och vi får in relevanta besökare, så borde ju då mina antal bokningar öka från då 100 till 200 om min konvertering är densamma. Okej? Och då kan man jobba med de, kan man säga, KPI:erna eller nyckeltalerna för att se, får vi in rätt människor till vår hemsida och köper de människorna då på min hemsida? Och då kan jag se så här, nej, men då minskar antal köperna till min hemsida. Och om köperna minskar, men då vet jag, då är det någonting, då antingen har jag fått in fel människor eller så funkar inte min e-handelsmotor tillfredsställande, och då måste jag rätta till det. Det handlar om att någonstans sätta olika mätverk, alltså det här är någon typ av mätverktyg, och utifrån det utvärdera, gör det bättre eller sämre?
Den här uppföljningen som du pratar om som hotellen måste göra, den känns ju som mer och mer avgörande i en marknadsföringsmix.
Ja, och det är ju, sen är det ju också, det är ju, alltså, vi är ju människor allihopa liksom, och någonstans så känner vi väl oss alla lite överväldigande, tror jag, som människor. Och att vi kan ju inte kunna allt då. Och det är ju liksom, det är ju ganska mänskligt, och då väljer man ju ibland att ignorera vissa saker för att det blir överväldigande, det blir för mycket. Alla pratar om med Booking och Expedia, de är så hemska för de tar så mycket av min marknadsandel. Ja, men de tar mycket, de tar bra betalt och så vidare. Men det är ju också, det är överväldigande, vad ska jag göra? Men du borde ha businessen på din egen hemsida. Men det krävs ju då olika saker, och då behöver man ibland avropa eller be om hjälp i de typerna av frågorna för att få det här på plats, men också ha en systematisk uppföljning av att se detta. Ja, men nu gjorde vi en stor kampanj för att vi skulle promota den här mackan för 350 spänn då. Vi fick in 10 000 besökare här, men ingen köpte. Då spelade det egentligen ingen roll med de här jätteflera besökarna vi fick. Vi fick in flera människor, men ingen köpte, för i slutändan det vi någonstans ändå gör när vi genererar färd, det är ju när folk har köpt detta. Så då, men om man bara har liksom besökare, glöm, man kan bryta ner det här 1000 beståndsdelar, okay? Och så ser man hur många som köper, och så ser man den korrelationen mellan de två. Då behöver ju man oftast öka besökare, men man behöver också se över e-handelsgrejerna, och det är också i en e-handelsprocess där alla vill lägga in, men vi ska, det är hur beskriver du rummet, och sen när du väl har beskrivit rummet så går du till, får du priset, och när du väl har fått priset då ska du lägga alla de här 17 000 tillvalerna, och sen ska du fylla i all den här informationen. Då är man någonting som heter the funnel, alltså i tunneln. I den processen i e-handelsspårningen, ju mer frågor, ju mer parametrar du lägger in i den köpprocessen, ju större sannolikhet är att den här kunden lackar ut och inte köper. Okej? Okay? Och när den här lackar ut så har du då tappat den här affären. Men alla vill säga, men vi har ju alla de här tillvalsprodukterna, vi måste promota dem. Men om du promotar dem för tidigt i processen så riskerar du att tappa affären, den stora affären, inte den här tillvalsprodukten, den här champagnen eller bubblet eller whatever du ska ha, utan du potentiellt gör det. Men om du inte förstår det, vad det får för potentiella konsekvenser, och du inte mäter det, så riskerar du att tappa affärerna. Och då handlar det inte om att du ska in mer besökare, synas mer med 350 kronors mackan, utan det handlar om att din konvertering, alltså ditt avslut, slutprocenten är försämrat på grund av att du gör köpet för köparen för komplicerad, och då lackar kunden ur.
Ett återkommande tema när vi har pratat med väldigt många olika människor som kan olika saker i hotellbranschen, det är ju att matcha förväntningarna. Det är ju där det ligger väldigt mycket, och där känner man ju att i det digitala så handlar det mycket om att kunna matcha förväntningar i verkligheten med det som man förmedlar digitalt. Och vi pratar om att man ska locka gäster till att köpa och komma. Men det handlar också om att få dem att återköpa. Om en gäst känner sig lurad av den digitala marknadsföringen, då spricker ju det lite grann.
Absolut, och det är ju lite tillbaka till de här Instagram-bilderna. Och det är lite det, alltså, vi har ju förmånen att jobba med några av Sveriges bästa hotell som är absolut i den här kategorin med Instagram och alltihopa. Sen jobbar vi med massa vanliga hotell som är också jätteviktiga. Men det är ju att och utmaningen är ju liksom hur, tillbaka till om du målar en för en fin bild för att ditt hotell ska vara så coolt och ballt, och dina gäster är kanske inte så coola balla, då riskerar du ju någonstans att locka dit människor som är coola balla, och så din personal kan inte ta emot dem, och då får du besvikelse, du får
ett bakslag helt enkelt.
Ja, ett bakslag. Och det enklaste sättet som du straffas på det sättet, det är att du får ett dåligt omdöme. Om du får ett dåligt omdöme via omdömesajten eller TripAdvisor eller Loopon eller den här typen av plattformar, eller om de har bokat via någon OTA, Expedia eller Booking, att du får det där. Men då gör du det här, och det är ju där oftast när man PR-mässigt sett försöker måla den här fina bilden, mitt hotell är så coolt fast det är ett vanligt hotell. Där tror jag man måste vara lite ödmjukare, inte get carried away att alla hoteller ska vara coola och balla, utan vara trygg med vem man är och också våga kommunicera det. Vi jobbar med ett hotellkedja som är väldigt trygga i sig själv, de gör ingen fancy dancy, och då får du inte den här besvikna gästen, och då får du inte den här negativa bedömningarna.
Men tillbaka till Google Analytics. Låt säga att jag är där, jag installerat allt, klart slut, och jag ser att jag har 87 besökare. 80 av dem är jag själv som har klickat 80 gånger, och så 7 från mamma. Liksom. Jag har inte en enda besökare. Hur ökar det där från 87 till 10 000, din fem i topplista? Varsågod.
Ja. Ja, det lättaste är ju någonstans att idag så lägger ju Expedia och Booking beslag på ditt varumärke, Jonathans hotell. Så det enklaste du kan göra det är att du säkerställer att ditt hotell syns längst upp genom att du köper en så kallad sponsrad länk. Och att ditt hotell, så du äger varumärket, så är kostnaden för den annonsen väsentligt mycket lägre än om du skulle ha ett generellt sett namn. Okay? Så Jonathans hotell äger du. Du får betala visserligen Booking eller förlåt, Google 10-15 spänn för det besöket. Men det du vinner är att de kommer till din hemsida istället för att de går via boka ditt hotell via Expedia och Booking. Det är liksom absolut hygienfaktorn 1,0. 1,0. Sen kan du ju någonstans börja fundera på någon typ av sökordsoptimering. Det är ju att någonstans att du organiskt, så fint som det fint heter, när man söker på hotell hit och dit, att sannolikhet att de hittar ditt hotell högre i söket än de gör idag. För du, idag var det ju bara din mamma och du själv som kom dit. Det är för att du ligger förmodligen på sidan 200 på Google. Och då kan du någonstans jobba med olika sökord för att hamna högre upp i den, och då är sannolikheten högre att de hittar ditt hotell. Så där kan vi någonstans i den klassiska söket, och det är ju där många gästresor börjar när någon ska bo på ett hotell på någon ort. Så vi behöver inte ha topp 5, vi kan hålla på topp 2. Det räcker liksom. Gör de två sakerna, gör dem rätt, and you're on your way.
Våra hotellminnen.
Våra hotellminnen.
Johan. Nu har vi pratat en bra stund och det är så oerhört intressant att lyssna på din kunskap och att det du förmedlar. Men i slutet på programmet så har vi alltid, vi bjuder in våra gäster att berätta om sitt bästa hotellminne. Varsågod Johan.
Nu har jag ju haft förmånen att lyssna på eran podd några gånger, eller ganska många gånger. Jag är ju då en av de här prenumeranterna.
We love you.
Och tycker ju att det här är bra. Så att jag, inför att jag skulle få vara med det här, har jag ju då försökt fundera på vad är mitt bästa hotellminne? Och det är ju... Jag menar, jag måste nog ta ett exempel. Jag hade precis träffat min fru. Jag skulle visa henne min värld. Vi satte oss på flygplanet ner till Berlin, där min kompis var hotelldirektör på Grand Hyatt Berlin. Hyfsat lyxigt hotell. Och jag tänkte att nu ska hon få en smak av min värld. Som jag kände direktören och jag vet hur den världen funkar, så blev jag upphämtad i en S-klass Mercedes 500. Och sitter man där i baksätet med kalla handdukar och dricker en glas vin på vägen in. Och när man kommer in till hotellet så sa jag till min fru så här att nu när vi bilen stannar framför entrén här så följer du bara med. Hon tittar på mig så här, du följer bara med. Är man bästa kompis med direktören, då är man rockstjärna i en femstjärnig hotellvärld. Och då är 6 personer på den här bilen innan den ens har stannat. Dörrarna öppnas, bagagen öppnas och man visas in som någon Taylor Swift på det här hotellet. Och jag kanske hade haft förmånen att få uppleva det förut, men som bästa hotellminne, genom att se min fru att förstå att det här är lyxvärlden, vad blir i sig själv är det här, där väskor bara försvann, allting bara försvann, bara upp, hissarna stod och väntade. Ja, men det blev bara en aha-upplevelse och det var väldigt, väldigt roligt och nästan inte imponerad, var inte målet, var inte imponerad på henne. Jo, men lite var det kanske idag, att så här ser min värld ut. Så det var nog, det måste jag nog säga, som att dela med sig av min värld till någon som aldrig har sett den världen till lite förut, det var häftigt.
Fyar du den natten eller?
Nej, men det är ju...
Vänta, de var ju gifta när
ja,
när
det var gifta.
Jag tror att han missade. Nej, det var ju inte gifta. Men det var ju liksom ett annat att marknadsföra världen som man då levde i då.
Ja, vad härligt. Taylor Swift, du är med Bruce Springsteen.
Hotellpodden med Hans Karnold och Jonathan Kruse produceras av Swedish Frames AB. Temamusiken är gjord av Henrik Lörstad. På swedishframes.se finns också mer information om podden. Nå oss gärna på hotellpodden@swedishframes.se.